Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkommen till Hard Nerd Café, avsnitt 4, nördiga hjältar. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Hej din nörd!
Hej din nörd!
Hej! Ja, vad ska vi prata om idag?
Idag tänkte vi ska prata om nördiga hjältar.
Vad roligt!
Ja, jag tänkte på det för att i förra avsnittet så pratade vi väldigt mycket om Carrie Fisher och Leia och hon har påverkat oss. Så tänkte jag, nördiga hjältar, det är ju kul. Får vi gräva lite grann i vårt arkiv också?
Det låter jätteroligt faktiskt. Det gör vi.
Eller hur? För alltså, det finns ju jättemycket hjältar. Man har ju förebilder, man har idoler. Men just de här nördiga hjältarna är lite speciella för att... Jag menar, när jag var liten och hade nördiga hjältar så skämdes jag lite grann för dem. För att det var ju liksom inte riktigt coolt. Man skulle tycka om, ja men, någon musikartist eller någon filmstjärna. Inte någon i en serietidning.
Nej.
Så därför tänkte jag att det kan vara bra att lyfta fram att det här med att ha nördiga hjältar, det är rätt coolt.
Det är ju det.
Eller hur?
En av mina är från en film, Arsta.
Det får det lov att vara. När jag säger film så tänkte jag alltså typ, alltså filmstjärna, att man inte tycker om en filmkaraktär, man tycker om typ Leonardo DiCaprio och inte typ hans karaktär i Titanic.
Okej. Okay.
Mm, så du klarar dig,
ja,
tror jag.
Ja, vad skönt.
Hittit, jag är jättenyfiken, berätta.
Nej, vi tar det sen, du får börja.
Ska jag börja?
Mm. Mina kommer i en bestämd ordning och filmgrejen är nummer 2.
Oh, spännande. Då tänker jag börja och jag gjorde lite grann så här. Jag la upp mina hjältar på hur de har påverkat mig när jag var lite yngre. För att när jag började titta på alla mina nördiga hjältar så blev det en så lång lista. Så att då skulle vi suttit här tills i påsk.
Oj då.
Mm. Så jag valde 3 och då började jag med de som var på när jag var liten och det är Turtles!
Turtles!
Ja, Teenage Mutant Ninja Turtles.
Oj.
Ja. Och det var ju bara för att när jag var liten och växte upp så fanns faktiskt Turtles på serietidning.
Ja. På svenska. Mm.
På svenska.
Åh fan.
Ja. Och jag läste ju väldigt mycket så här serier när jag var liten, så här serietidningar som man kunde köpa i affären. Det var liksom, ja men, veckonöjet och att köpa nya serietidningar eller månadsnöjet beroende på hur ofta de kom ut. Men Turtles, när de kom ut så tyckte jag att wow, det här är jättecoolt. För jag hade sett lite grann av Turtles på tv under sommarloven.
Men var det då den ursprungliga Turtles-serien eller var det någon slags derivat från tv-serien? För den är ju ganska annorlunda från den ursprungliga tv-serien. Eller vilken av tv-serien är sig, för vi är ju ganska många.
Ja, jag skulle säga att serietidningen jag läste, den var liksom inte så mycket baserat på den tecknade tv-serien jag såg på sommarloven.
Nej.
Jag upplevde att den serietidningen var lite grann mer av en förlängning av det och byggde ut universumet lite grann.
Ja.
Nu har jag slängt alla dem för jag var dum i huvudet när jag flyttade hemifrån. Men
nej.
Jag vet, eller hur? Men jag tyckte ju liksom att när jag växte upp och såg Turtles på sommarloven tyckte jag att det här är jättefräckt. För de är sköldpaddor och sköldpaddor är fantastiska. Och de slåss med jättekola vapen och det var fräckt. Och de åt pizza och pizza var ju världens bästa mat. Så det fanns ingenting som inte gick att gilla.
Men inte att det var ninjor alltså, det var inte det som var grejen.
Alltså, nja, ninjor. Det var ju med att de var sköldpaddade coola vapen. Ninjor var väl sådär, alltså ninjor i min värld hade kaststjärnor och ingen av dem hade kaststjärnor.
Nej, det är sant.
Mm. Så det med att de var lite coola och de var lite roliga. Och i tv-serien hade de väldigt mycket humor också.
Ja, det ville väl säga att de hade i serien också, fast den var mörkare.
Ja, så jag gillade det på något sätt. Det blev liksom lätt att ta till sig. Och också det i och med att mina föräldrar var så här att du får inte se några våldsamma saker på tv.
Åh.
Mm. Så där gick ju liksom de här himen och sånt gick ju bort. För de var lite mer, de var ju mörkare. Men Turtles klarade sig genom nålsögat för de hade lite mycket humor.
Så du fick inte se He-Man alltså för att det var för våldsamt?
Ja, det är korrekt.
Det var ganska hårt.
Eller hur? Det blev ju bättre att tala som när jag var, alltså innan jag var i tonåren. Men just då tyckte jag att det var jätteortvist. Men jag hade ju Turtles. För att Turtles tittade mina föräldrar på och så här, alltså de äter pizza och slåss, men de gör ju det med humor, det är massa roliga pans och det är bra att du får träna på din engelska. Så vill du se Turtles så får du se Turtles.
Ja, det måste vara ganska nära ändå gränsen mellan Turtles och He-Man. Känns som He-Man ser ju lite småfånig sådär.
Ja, jag tror att det är som klar. De var liksom att det inte var människor utan det var muterade sköldpaddor.
Ja, och nosörningar och allt vad det var.
Ja, gud ja. Och Biba på Rocksteady. Helt eget kapitel.
Vilken Turtle gillar du bäst då?
Det var lite svårt där. Ja, så Donatello och Leonardo var ju de som var lite så här coola. Leonardo var ju leden, Donatello var teknikgeniet. Men jag tyckte om Rafael faktiskt.
Vad var det du gillade med honom då?
Ja, men dels att han hade lite coolare så här, vapen. Och dels för att han var... Ja, men jag vet inte, jag gillade hans humor. Han var ofta den som stod för de här humorinslagen i serien. Ja. Ihop med Michelangelo, men Michelangelo fastnade inte på samma sätt.
Nej, de har ju spelat mycket i de senare Turtle-filmerna på att Rafael är så himla arg, men...
Ja, jag har inte sett de så här Turtles-filmerna.
Hans stora egenskap är väl just att han är mer känslosam än alla, åt alla håll.
Och jag tror det var mycket det som fastnade, plus då han hade coola vapen, han hade 2 stycken dolkar att slåss med. Och jag tyckte det var lite fräckt, det var lite ninja-aktigt.
Mm. Hur lång tid tog det innan du fattade att det var Size han slåss med?
Det tog upp tills att tonåren kunde börja googla, hitta det på biblioteket.
Ja.
Annars var det är coola japanska dolkar som säkert gör något jättefräckt.
Mm, bryter av svärd, det är väl det de gör.
Mm. Så alltid när jag och mina killkompisar lekte Turtles så ville jag vara Rafael. Och det var lite svårt för att jag var ju tjej och jag lekte med killar.
Mm.
Och det var helt okej, men jag skulle ju bara vara en tjej.
Mm, bara vara April.
Ja, och det var jättetråkigt. Men sedan så blev det så i serietidningen så fick Rafael faktiskt en flickvän.
Yes.
Mm.
Det här känns som vi pratade om i förra avsnittet.
Ja, det gjorde vi. Jag var ju tvungen att ta upp det igen.
Ja.
Man fick en flickvän som heter Ninjara som var en ascool ninjare från Japan. Så när jag kunde visa upp i serien och bara, kolla, han har en flickvän. Hon är tjej och hon slåss och hon är mycket mer aktiv. Jag vill vara henne. Så var det så här, ja men då kan du få vara henne.
Perfekt.
Och sedan efter det så var det steg inte så långt att jag sa så här, ja men alltså kan inte Ninjara bara få typ, hon är inte med den här gången, så jag kan väl vara Rafael, för det är ju lite som att de hör ihop, för de är ändå ett par. Och då funkar det.
Det här visar ju vikten av att ha kvinnliga förebilder i såna här serier.
Eller hur? Sådär, men Rafael fortsatte alltid vara min favorit.
Jag undrar om inte vi ska göra ett Turtles-avsnitt i framtiden helt så här. För att det känns som vi kan prata om det här hur länge som helst. Jag gillar ju också Turtles.
Oh, vad kul! Men vänta lite. Innebär det att jag måste se de här jättekassa live-action-filmerna?
Ja, vi kollar på dem och så lägger vi upp det på YouTube när vi sitter och tittar på dem.
Jag behöver vin i så fall.
Vi kollar på dem, dricker vin.
Ja, alltså min Turtles-historia stannade ju på den gamla tecknade tv-serien och serietidningarna.
Ja.
Och sen när de här live-action-filmerna kom ut så tyckte jag bara, fast jag tycker om att hålla mina minnen varma och mysiga och jag vill inte få dem nedsmutsade av dålig CGI.
Ja, de filmerna har varit olika bra på att smutsa ner minnet kan jag säga. Vissa saker har varit riktigt bra och vissa har inte varit så bra. Jag vill berätta hur jag kom i kontakt med Turtles, för det är nog ganska ovanligt. Jag spelade jättemycket rollspel när jag var tonåring. Och då kom jag i kontakt med Turtles via Palladium Games spel Teenage Mutant Ninja Turtles and Other Strangenesses. För att Palladium hade lyckats stjäla den här licensen på något sätt väldigt tidigt.
Oj!
Och det här spelet var ju baserat då på i princip de första serietidningarna när det var ganska mörkt.
Mm.
Och så var det då, man spelade liksom muterade djur som hade kampsportsegenskaper då. Så att det var mycket små nallar som kunde kung fu och sånt där. Och det var ju himla roligt. Tyvärr var systemet helt värdelöst, så att det gjorde att spelet föll ut i vår grupp till slut. Men jag körde en del Turtles och sen blev jag via det liksom intresserad av det andra.
Okej, det är en jätteintressant ingång, för jag hade aldrig kunnat gissa att du hittade via rollspel.
Nej, och sen har jag hängt med en ny generation Turtle-fans då, de senaste åren, som väldigt tidigt kom i kontakt med Turtles. För Turtles har ju kommit tillbaka i vågor vid flera tillfällen.
Ja, det är liksom en sån där grej som aldrig riktigt försvinner.
Så jag har sett hela den tecknade tv-serien, varenda avsnitt, med barn. Så det har ju varit spännande.
Oj.
Så jag har det ganska färskt.
Jag är lite avundsjuk. Jag borde verkligen ta och se om hela den tecknade tv-serien, för att jag minns den som väldigt rolig.
Där har vi 200 timmar av YouTube-content. Vi tittar på hela den här. Okay.
Gud.
Någon favoritkaraktär annars från Turtles då? Jag inser att vi måste lämna Turtles snart, men jag måste veta.
Ja, favoritkaraktär. Jag tyckte ju väldigt mycket om Splinter, alltså råttan.
Ja, oj.
Ja, han var liksom vis, han var en mentor och en fadersfigur, så jag gillade honom. Sedan lite udda så tyckte jag om Shredder enbart på grund av att han såg så cool ut. Men han var ju inkompetent som ledare, hade jättekassa henchmen och minions och lyckades aldrig med någonting. Men han såg väldigt fräckt ut, hans dräkt var jättefräck.
Jag tycker de lyckas göra Shredder fantastiskt bra i den allra första Turtles-filmen från, jag tror den är från 90.
Och den såg jag faktiskt lite på.
Mm. Där tycker jag de gör en riktigt, riktigt bra Shredder.
Mm. Jag har inte vågat se det andra som sagt, för att det känns som att det kan gå fel.
Man ska inte titta på tvåan och trean som följde upp den filmen. Då. Den... Casey Jones är väldigt bra gjord i den också.
Ja, okej.
Okej, ska vi lämna Turtles då? För så att det inte blir 2 timmar Turtles ännu. Men om ni gillar Turtles så be oss göra ett Turtles-avsnitt i kommentarerna.
Precis. Vi kommer inte kunna se 200 avsnitt, men vi kan se några av filmerna.
Jag kan se 200 avsnitt.
Ja, inte jag.
Vi vill ju förstås också veta vilka era nördiga hjältar är. Så vi vill att ni skriver 3 nördiga hjältar i kommentarerna på Facebook eller på YouTube. Och vi finns då på Hard Nerd Café på båda ställena.
Precis, gör det. Men Dan, vad är din nördiga hjälten? Nu vill jag höra den från dig.
Ja, här kommer den första av mina 3 nördiga hjältar. Och jag har rangordnat dem, så det här är den viktigaste av de nördiga hjältarna. Som Oj. Påverkat mig otroligt. Så pass att jag nästan fortfarande lever mitt liv med det här som ideal.
Nej men gud, vad spännande.
Mm. Och det är Reed Richards, Mr. Fantastic i Fantastic Four.
Nej, vad fräckt!
Jag har alltid älskat Marvel och jag har alltid älskat Fantastic Four mer än någonting annat. Jag vet att det är ganska ovanligt ändå. Fantastic Four betraktas som nästan lite nördigt av Marvel-nördar.
Mm.
Jag är inte riktigt säker på varför, men det är ganska annorlunda från andra superhjälteserier. Och det var kanske det som fick mig att fastna för det då. För att då har den här gruppen som är mera som en familj. Det är bara de här 4 och de har de här täta relationerna. Det är Reed, det är hans fru Sue och det är hans kompis Ben, The Thing då. Och så är det då Reeds svåger, lillebror, Johnny Storm, Human Torch. Och ja, Marvel är ju fullt av genier, så pass att de i de här senaste Marvel-filmerna har försökt tona ner det lite, att folk är inte liksom... Tony Stark får vara ett geni och Bruce Banner får väl också vara ett geni liksom, men vi måste ändå tona ner det lite. Det finns för mycket smarta killar i Marvel-universumet.
Mm, det blir för mycket nästan.
Och speciellt är de just killar också väldigt ofta.
Mm.
Men Reed stack ut. Han var lite smartare än alla andra. Och han hade det här Och Fantastic Four fick alltid de här värsta problemen av alla, medan Spider-Man höll på att liksom stoppa bovar, och Avengers var väl lite inne åt det här hållet också, men Daredevil också så här statsproblem, liksom någon ärkeskurk liksom. När någon skulle äta planeten eller så här, då var alltid Fantastic Four som var inblandade.
Ja, men de var mycket mer out and about.
Och sen den fantastiska Baxter Building, deras högkvarter då, som de hade innan de byggde Freedom Plaza. Just var ju det. Helt fantastiskt. De hade 5 högsta våningarna och så fanns det så här kartor över deras... Och sen hade de ju de här jätteskumma rummen. Och så fanns det dimensionsport i ett rum där de hade den negativa zonen liksom, som man kunde... Och där fanns det någon ond furste då som försökte komma ut hela tiden. Så det var så här jättestörande.
Jag hade helt förträngt det. Varför hade de ens det rummet?
Nej, men det var, Reed forskade ju i alla möjliga galna grejer och det bara hände saker liksom, just för att han gjorde så mycket vansinniga uppfinningar. Men han hade ändå inte den här uppfinna Jocke-approachen liksom, utan det kändes trovärdigt hela tiden, men det blev ju katastrofalt. Så det var så här, nej, nu är negativa zonen öppen igen. Bara, wow!
Stäng den!
Det här borde hälsomyndigheterna göra någonting åt.
Ja.
Mitt i New York också.
Ouch.
Jag ritade fruktansvärt mycket serier när jag var liten. Jag har fortfarande allihop kvar. Och jag tyckte de var jättebra, men det var ju väldigt mycket kopior av Fantastic Four. Jag hade också massa olika superhjältegrupper och sådär, men de coolaste var ju då Rymdens 4. Som var en kopia av Fantastic Four. Och deras ledare var en kopia av Reed Richards, bara ännu coolare. Och han var ju givetvis jag då liksom.
Ja.
Så att det här med... och jag gick... jag var ju nörd när jag var liten. Och jag var helt övertygad om att jag var liksom exceptionellt intelligent. Och det var jag väl i de sammanhang jag var i då. Och det fortsatte jag tro ända fram till jag började på KTH då och fick se riktiga genier då. Vad jobbigt, jag är inte smartast.
Oh.
Men jag på något sätt, det här Reed Richards liv har varit lite idealet nu. Och nu har jag fortfarande övertygat mig, lite smart i alla fall. Jag har en jättefin fru då som så här får spela rollen av Sue. Hon kan inte bli osynlig. Hon har en lillebror. Jag har inte provat att tända eld på honom än, men
gör inte det.
Han är ganska lugn jämfört med Johnny Storm också.
Så än så länge.
Flertal kompisar som har varit större och starkare än mig. Så att... ja, när jag började fundera på det här så insåg jag att det här har ju påverkat mig hur mycket som helst.
Det är jättespännande just det där.
Och det kanske är just de här serierna jag läste som liten, för jag började ju tidigt, kanske 8 när jag började läsa Fantastic Four. Som har gjort att jag kan fatta så här vansinniga beslut i mitt liv, som att försöka leva på podda och göra YouTube-grejer, vilket jag inte rekommenderar för någon. Det är helt otroligt galet. Men, och jag har fattat liknande beslut för. Jag har ju spenderat ett år som författare och så här konstiga saker. Bara vågar ta ut svängarna.
Så att på många sätt så lever ju det här superhjältelivet, att du faktiskt vågar, men så här, just att du vågar lite mer och inte bara, inte ska väl jag, du bara, jo, jag ska!
Vad skulle Reed Richards ha gjort?
Öppnat den negativa dimensionen.
Ja, typ. Jag måste säga några ord om filmerna också då förstås, att de här filmerna som kom förra årtiondet var ju inte superbra, men det var Fantastic Four ändå, så jag var ju där på bio och såg dem och... det var någonting som saknades.
Vad skulle du säga? Var det magin eller var det...
Ja, på något sätt var det det. Alltså jag trodde att det skulle bli så bra. Och det var ju ändå inte dåligt. Men jag vet inte, det träffar inte rätt på något sätt. Jag kan inte riktigt förklara det.
Men känner du att det hade varit bättre att ha gjort en rerun på filmen? Eller ville bara att de lägger ner och inte gör några filmer alls?
Nu ska de väl göra en till. En reboot på Fantastic Four, tror jag.
Ja, just det.
Ja, det har varit ryktat länge. Men jag vill speciellt påpeka, om ni kan komma över den osläppta filmen från 1994. När det var ett företag som satt på licensen för Fantastic Four. Och så hade de inte gjort någonting, så skulle de förlora licensen. Och då fejkgjorde de en film. Så att de spelade in en hel film, men de hade aldrig tänkt att släppa den. För den största kostnaden för en film är ju marknadsföring och liksom distribuering och så vidare. Så att de... hyrde No Name Actors, spela in en hel Fantastic Four-film. Men de berättade aldrig för skådespelarna att den här aldrig skulle komma ut.
Men varför spelade de in den om de aldrig tänkte släppa den?
Jo, men då fick de behålla licensen tills de kunde göra en ordentlig ansträngning att göra en Fantastic Four-film.
Okej, det var så.
Och det var mycket på grund av det som det dröjde så länge, vad jag förstår, som det faktiskt kom ut en film. Det var väl 11 år senare då som det kom en riktig film.
Mm.
Men den här filmen har ju läckt.
Åh, så det är inte den osläppta filmen längre?
Nej, så den går att få tag i. Och jag är lite förtjust i den faktiskt. För att man ser de här no-name-skådespelarna som liksom, åh, det här är min stora chans, jag får göra den här kända serien. Och de gör allt de kan under alltså de har inga förutsättningar alls att lyckas från bolaget. Rekvisitan är värdelös, effekterna är värdelösa och så, men ja, jag tycker om den filmen ändå.
Och mitt hjärta blöder lite grann för de skådisen som tror att det här blir mitt stora break, var med en superhjältefilm och sen bara, nej, okej. Okay.
Jag är Invisible Woman, en stor film, ja, det här är min break.
Bara, nej, det är det inte. Åh.
Ja. Det om Reed Richards. Då tar vi din andra hjälte.
Ja, jag går tillbaka till barndomen igen lite grann. Eller ja, nu är vi inne på mitt... Vad är vi? Nästan tonår i alla fall.
Ja.
Och då visades serien Thundercats på TV4.
Oh!
Mm, och jag följer som en fura för den här serien. Och jag vet fortfarande inte varför.
Ja, vi har ett problem här, för jag vet inte ens vad det här är. Så nu får du berätta.
Va? Har du aldrig talat om Thundercats?
Nej!
Friendship over!
Nej! Utbilda mig!
Okej, Thundercats är en serie. Och när den sändes på TV4 så snubblade jag över den av en slump.
Okej.
Okay. Och den handlar om humanoida katter.
Ja.
På ett sätt. De har kroppsbyggnad som människor, men har samtidigt väldigt mycket egenskaper som katter har. Och det är en grupp som består av Leno, Chitara, Tiger, Panther, Wile E. Kit, Wile E. O, Snarf och sen så kommer lite andra figurer. Och grundstoryn är att deras planet förstörs. De flyr från sin planet.
Åh nej.
En liten grupp. Ja, de flyr en liten grupp i sin planet och där har de då med den här gruppen. Och den unga arvtagaren då, Leono, som är kanske 10-12 år.
Okej.
Plus deras främsta artefakt. Nu ska vi se vad det blir på engelska.
Du får säga det på svenska.
Ja, Omens svärd heter det. Som är deras...
Får jag göra ett antagande här? Jag tror att det här är en tecknad serie.
Det är en tecknad serie, ja. Det är helt korrekt. Hade det varit otecknad hade den varit jättehemskt att kolla på.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja. Men de flyr då och sen blir de attackerade av mutanter.
Okej.
Och de här mutanterna, det är en som heter... Det är en som ser ut som en schakal, en som ser ut som en stor ödla. Typiska mutanter, lite grann som Bebop och Rocksteady Turtles. Och okay. Så kraschlandar de på en planet.
Oj.
Jag får backa bandet. De blir attackerade av mutanter.
Mm.
Och då deras vice ledare bestämmer sig för att alla på den här gruppen ska läggas då i de här små poddar och gå in i hypersömn.
Ja, som man gör när man blir anfallen av mutanter.
Precis, för att de ska ju fortfarande till den här planeten.
Ja.
Och då den här vice ledaren, han inser att han kommer ju inte överleva. Punkt. Det kommer inte hända, för att det här är inte Star Wars. Det tar tid att resa genom rymden.
Åh, realism.
Ja, så den här då äldre som heter Jaga, han offrar sig och dör där. Liksom han sätter liksom kursen, liksom mutanterna sätter också kursen efter ett tag och alla går in i hypersömn. Och sen så kraschlandar då det här skeppet. Och då när då alla Thundercats överlever, men det visar att Leono har, det har varit en spricka i hans podd, så han har åldrats. Så han är nu ungefär 2022
ja.
I kroppsbyggnad, men han är fortfarande... ett barn. Det är ju bara hans kropp som har åldrats, men inte hans sinne. Men okay. Han är ju då deras ledare. Så i och med att han numera är myndig så får han ju då ta hand om Omens svärd och bli deras ledare. Och de här Thundercats som bygger ju upp en bas på den här planeten.
Ja.
Men problemet är att mutanterna har ju också kommit till den här planeten.
Ja, ihärdiga mutanter måste jag säga.
De är jätteihärdiga.
Vad är deras grej då? Varför är de så arga på Thundercats?
Ja, varför är de så arga på Thundercats? Åh, nu får jag verkligen tänka. Varför var de så arga på Thundercats? Det var någonting... De är bara fiender helt enkelt.
Ja.
det är någon slags ancient nemesis. Vi har alltid varit fiender och kommer alltid vara fiender.
Ja.
Och på den här planeten då, som kallas för, ska vi säga, tredje jorden blir det på svenska, så bygger Thundercats upp sin bas. Mutanterna bygger också upp en bas. Men också på den här planeten finns ett uråldrigt, jättemäktigt väsen som heter Mumra, den odödlige.
Oj.
Och Mumra rekryterar väldigt tidigt mutanterna, för de råkar gå in i hans uråldriga pyramid och väcka honom.
Okej, är det bra eller dåligt för mutanterna?
Det är bra för mutanterna, för då får de en stark härskare. Så de blir liksom hans henchmen. Och Mumra inser att The Sword of Omen, eller Omens svärd, är en jättemäktig artefakt som kan göra honom ännu mäktigare och få honom att vara alltid i sin fulla kraft. Så han är så här att, mutanterna, ni måste sno Sword of Omen. Men främst också Eye of Tundera, alltså Tunderas öga, som finns innefattat i Omens svärd.
Okej.
För att få han tag på det här så kan han då återgå till sin fulla kraft och en gång bli allsmäktig härskare över tredje jorden.
Ja, så han härskar inte över tredje jorden, han bara är odödlig och sitter i sin pyramid och är grinig över att han inte härskar.
Ja, han är lite baserad på många egyptiska härskare. Han är ju liksom en, han har ju liksom sin mumieform där han är liksom jättegammal, insvept i mumiegrejer.
Ja.
Och han bor i en pyramid. Så för många hundratusen år sedan så härskade han allsmäktigt tills han tappade sin kraft och då blev situationen begravd i den här pyramiden. Han är ju odöd så han lever fortfarande. Men han kan liksom inte återgå till sin fulla kraft helt och fullt. Utan han kan ha liksom så här, någon gång per avsnitt eller vartenda avsnitt så är han bara, nu går jag min fulla kraft och kan göra massa grejer. Och sen bara, nu är jag jättetrött och måste sova. För att det här tog jättemycket kraft.
Då måste vi fråga, finns de här invånarna på planeten som han härskar över, finns de kvar också?
Nej, det här liksom, han är ju i sista spåret av en uråldrig civilisation, så planeten har ju liksom fortgått utan honom.
Jag ser hur din egyptien mani kickar in här också.
Ja, eller hur?
För Anna är väldigt förtjust i gamla Egypten.
Jätteförtjust i gamla Egypten. Men här har vi en ond mumie. Mumra är ju inte en trevlig människa och han är ju chaotic evil. Han är så här, jag ska ta över allt, härska allt, alla ska buga sig för mig eller dö.
Ja.
Och Thundercats tycker att det här är inte så jättebra, men de har inte heller så mycket kraft att spåra upp honom och döda honom, för de vill ju mest bygga upp sitt liv, sin civilisation.
Ja.
Och också lära då den unge Leonor att faktiskt mogna och bli en kapabel ledare.
Ja.
Så resten i Thundercats-gruppen, det är deras huvudsakliga uppgift liksom, att bygga upp ett liv och också att Leonor blir en bra ledare. Så det är liksom, hela Thundercats är en består av små äventyr där de liksom upptäcker planeten, interagerar med varandra, interagerar med mutanterna eller Mumra, och liksom på så sätt för historien framåt.
Vem är favoritkissen då?
Jag får nog säga att det är Chitara som är den. Det finns två stycken kvinnliga Thundercats.
Ja.
Och sen finns det fyra stycken manliga, tror jag, om jag räknar rätt.
Okay.
Och Chitara tyckte jag var jättefräck. För alla Thundercats är ju baserad på ett visst kattdjur. Leonodo som är baserad på ett lejon. Wile E. Kit och Wile E. O. som är baserad på små vildkatter. Panther som är baserad på en panter. Chitara som är alltså då baserad på en gepard.
Åh, så hon är snabb.
Ja, och just det att hon var jättesnabb och var jätteduktig på att slåss, det var ju allihopa, men hon var exceptionellt duktig. Det tyckte jag om. Plus att jag alltid drömde om att ha liksom super speed, alltså var jätte.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Snabb, kunna springa snabbt. Jag drömde liksom om att kunna springa snabbt på gympan. Och i och med att geparder har väldigt så här, de är väldigt snabba på korta distanser. Ja. Och så inbillade jag lite grann att jag är snabbast på 60 meter. Då är jag typ som Chitara. Det är asfräckt.
Ja.
Så hon var nog min absoluta favorit. Men jag hade ju en annan favoritserien också. Det var Tiger, som var en av de manliga Thundercatsen. För att han var den som var lite mer nörd på det sättet. Han var litterär, han tyckte om kunskap, han mediterade mycket. Han var den som var så här att det finns gamla civilisationer, vi borde verkligen lära oss av de här. Så det var liksom min, som säger, kunskapsarkeologi Egypten-nörd som verkligen kickade igång på honom och tyckte att det här är en jättebra karaktär att ha.
Det låter som en härlig serie. Hade de framtida vapen också? Det var så här laservapen och grejer?
Nej, alltså de byggde vapen när de kom till den här planeten, så Tiger hade till exempel en piska, Chitara hade en lång käpp hon slogs med, och Wile Kitty och Wile Wu hade små granater och sådär liknande. Så det var inte så mycket framtidsvapen. De byggde ju vad de kunde hitta på planeten, men samtidigt väldigt high tech, för de byggde mycket av sitt rymdskepp.
Ja.
Och de hade ju liksom den här ascoola bilen de kunde köra runt med, och de hade ett flygskepp och så att det var ju liksom inte att det var på en primitiv nivå. Det var ju fortfarande så här sci-fi-serie, men ja, väldigt väldigt realistiskt på många sätt.
Spännande.
Mm. Och de gjorde faktiskt en reboot på serien, tror jag det var 2011 gjorde de en reboot på serien.
Oj.
Som de gjorde lite mer i anime-stil.
Ja.
För men den första serien var väldigt mycket så här, ja, med samma stil som Turtles och He-Man.
Okay.
Så var 2011 mycket mer anime-variant. Den har jag faktiskt inte sett. Mycket baserat på att den lades ner efter en eller två säsonger. Så jag var så här, jag orkar inte se en serie bli jättefäst vid den och sen att de lägger ner den. Jag orkar inte det.
Det är jättetråkigt. Om någon har sett den här rebooten av Thundercats, så måste ni berätta det för oss också.
Ja, berätta om det är värt för mig att investera mitt hjärta i en serie och så att det går sönder och sen får jag ligga och gråta i 2 timmar efteråt. Men är det värt det?
Ja, det kanske det är. Det kan bara ni svara på som har sett den.
Precis, skriv en kommentar på vår Facebook eller på vår YouTube.
Yes.
Ja, nu är jag sugen på din nästa hjältedag.
Ja, jag tvekade ganska mycket inför det här, men för att jag skäms lite för det.
Nej, men det ska du inte göra.
Men det är ju så här det är. Så jag var tvungen att försöka rannsaka mig själv. Och min andra hjälte är Conan.
Barbaren?
Ja. Men
nej, vad kul!
Det är inte Conan från böckerna. För jag tycker böckerna är väldigt gamla och dåliga. Mm. Faktiskt. Förlåt alla Conan-fans. Det är inte Conan från serietidningarna, som ju är mer eller mindre baserad på böckerna. Utan det är verkligen Conan i Arnold Schwarzeneggers tolkning.
Oj!
Och det är inte särskilt mycket Conan the Destroyer, utan det är just Conan the Barbarian, filmen från 1982, regisserad av John Milius, skriven bland annat av Oliver Stone. Och det här var ju en jättestor satsning, innehåller skådisar som James Earl Jones och Max von Sydow.
Just det, ja.
Och jag tycker den här filmen är fullständigt briljant, men den fick lite för mycket utrymme i mitt liv när vi spelar rollspel. Jag tycker den filmen ändå är ett fantasy-epos, och det är ett fantasy-epos som är så hårt på något sätt. Och,
okay,
och så välskrivet, att det är ju en klassisk hämndhistoria. Och de har inte alls brytt sig om böckerna, liksom allting är fel om man jämför med böckerna. Men de har fått ihop en väldigt ren hämndhistoria framförd av jättebra skådisar. De har då Sandahl Bergman som spelar Valeria, som gör en väldigt bra kvinnlig barbarer också, som just liksom tar bort den här bilden av kvinnor som kanske finns i Conan-serien och i Conan-böckerna.
Mm, för det var inte en jättebra bild, eller hur?
Nej, så vi fastnade för det här i rollspelsgruppen, och sen blev det en grej att jag och en kille lärde oss citera hela filmen.
What? Hela filmen?
Hela filmen, varenda replik. Och det är inte så svårt, för att Arnold kan inte prata engelska i den här filmen. Så han har väldigt lite repliker. Han säger Crumb, you killed my father. och så här episka lines. Liksom. Det finns en period i filmen där Arnold inte säger ett ord i 43 minuter.
Oj!
Han har huvudrollen i filmen.
Är det så pass?
Ja, han har en annan period där han är tyst i strax över 20 minuter. Och det är alltså en 2 timmars film då. Men den är så fruktansvärt välskriven och... Ja, som den här gången när han ber då inför striden, om man ska slåss 2 personer mot 20, så han är så här en lång bön så här, two stood against many, that's what's important. Och sen slutar han bönen med då, för det är en bön till Crumb, och han har ju redan etablerat filmen att Crumb inte bryr sig om någonting typ.
Mm.
Sen han säger, if you do not listen, then to hell with you. Men sen blev det ännu värre, för att när jag kom upp och just började gå på KTH så träffade jag nya nördar, och då var det en kille som heter Anders som hörde talas om det här, tyckte han, men jag kan också lära mig den här filmen utan till. Och så blev det en grej att vi på varenda fest körde på att citera Conan.
Nej!
Så nu håller jag mig ifrån att citera Conan, jag är inte säker på att jag kan hela nu, men vi har alltså ganska nyligen, kan det vara något år sedan i alla fall, som vi liksom greppar varsitt sexpack och så kollar vi på Conan innan vi går ut.
Det låter ju som en fantastisk förfest.
Och sen började vi driva in då på liksom, behövde man fylla mer tid, då ser man Conan the Destroyer också.
Mm.
Men Conan the Destroyer är inte alls lika bra. Fast den innehåller en del jättesköna citat också.
Mm. Men vad var det som gjorde att det, just Conan blev så här, vad säger man, ikonisk för dig?
Jag tror just att det var det här att vi, att det blev en grej att citera filmen utan till, och att den var så lätt att citera utan till.
Mm.
Men det var väl också just att han var så badass för en fantasyhjälte, att han liksom, ja, i princip var han ju fullständigt så här mansideal, eller vad man säger. Han var liksom stor, stark, tillräckligt smart för att klara sig. Ganska långt från Reed Richards.
Ja, det var det jag tänkte på.
Och så har han den här attityden att jag tycker att Arnold gör den här tolkningen så himla bra, just för att den är så perfekt för honom. Han är ju mega pumpad fortfarande. Det är bara, så kan det vara ett år efter hans sista Mr. Universum-titel. Så han är ju jättestor, och han spänner sig hela tiden också. Det är så här, och nu ska jag svinga mitt svärd, men först håller jag det lite över huvudet så här, så jag bara, ah, kolla min biceps. Och jag undrar lite om det här var det som fick mig att börja styrketräna till slut också. Och hänga med... Ja, ett tag var jag ganska seriös med styrketräningen. Det syns inte längre. Så att...
Du ville bli som Conan?
Nej, det ville jag väl aldrig riktigt. Men det var ändå någonting att tänka på när man stod där på gymmet.
Ja, alltså jag köper det helt och hållet.
Jag tycker annars att Arnolds bästa insats är i Pumping Iron, den kroppsbyggarfilmen från 75, när han framstår som ett ärkesvin när han håller på att vinna Mr. Universum. Då. Den är sevärd, kan jag säga. Det är en dokumentär.
En dokumentär, kanske till och med jag kan se den. Jag tycker just dokumentär om kända personer är väldigt intressanta.
Och sen får vi också, nu börjar det bara handla om den här filmen och inte om Conan som person här, men jag måste ändå nämna då James Earl Jones prestation som ärkeskurken, som Thulsa Doom. Han har inte mycket gemensamt med Thulsa Doom från böckerna, men han gör en fantastisk insikt. Det här är liksom James Earl Jones helt som skurk. Vi ser allt det som gjorde Darth Vader så bra. Plus att han ju faktiskt får vara där och agera, och vi ser hans ansikte.
Ja, det är, alltså James Earl Jones är ju duktig.
Och ja, det finns ju många, många jättebra liksom, sekvenser som vi gillar att citera speciellt mycket då. Men Max von Sydow som King Osric, The Usurper.
Just det, ja.
Han är bara med en enda scen och håller ett tal om då varför då måste Conan och hans kompisar måste ge sig iväg och döda då Thulsa Doom. Men det talet är fullständigt episkt. Så jag rekommenderar den här filmen varmt. Och jag gillar Jason Momoa, jag tyckte han gjorde en bra insats i Game of Thrones, men nej, det var inte min Conan. Jag var djupt besviken på den nya filmen.
Ja, men det är ju viktigt där. Ibland är det ju inte så att det är just en karaktär, utan det är som hur de lyfts fram.
Ja, de, trots att Arnold liksom spelade så mycket på att han var stor och stark, så tyckte jag just actionen, och det var liksom bara det i den nya filmen. Det var bara stor stark kille som i massa actionscener, liksom, det fanns inget hjärta.
Nej, och det är viktigt faktiskt.
Sen är ju frågan om jag exponerades för Conan the Barbarian för första gången idag, då skulle jag inte alls ha samma relation till den. Men, och det är inte heller min favoritfilm, det är inte min nummer ett film, men det är ganska nära och det är garanterat den film som har påverkat mig mest, tror jag.
Mm.
Ja, då går vi vidare till din tredje hjälte.
Ja, och du kan kanske gissa vad jag kommer välja min tredje hjälte från.
Ja, det kan jag. En liten tjej med jättelånga flätor, så där är 14 rätt sätt.
Ja, alltså alla som känner mig vet att jag älskar Sailor Moon, och det har ju aldrig någonsin gått över. Det började ju som en kärlek i tonåren, och sen så jag tror jag kommer bära med mig den tills jag dör, alltså. Kärleken till Sailor Moon på så många sätt. Men det är inte Sailor Moon som karaktär faktiskt.
Nej, vem är det då?
Det är Sailor Mars, Rei Hino.
Sailor Mars, varför det då?
För att jag kunde så mycket relatera till henne på så många sätt. Hon...
För du växte upp i ett tempel med din perverse farfar.
Nej! Det hade varit rätt coolt att växa upp i ett tempel, men nej. Jag kunde relatera till henne för att hon var född i samma månad som jag. Hon var vädur, precis som jag var. Och hon var ju mycket sån här, det var ju mycket eld och mycket hett temperament och mycket upprusningar, och hon var cool men drömde samtidigt om att bli sångerska.
Ja.
Och hon var väldigt tuff och hård men hade en väldigt mjuk sida, och allt det kunde jag relatera till. Jag kunde liksom, förutom det att jag tyckte att vi föddes samma månad och samma stjärntecken, det måste vara ödet som vill det här. Så var det ju också det att jag sjöng mycket när jag var yngre, och jag drömde om att på ett sätt om att bli en stor sångstjärna. Jag ville vara tuff och hård, men jag var väldigt mjuk på insidan. Och jag älskade liksom rött var min favoritfärg. Det var väldigt mycket som liksom bara klickade med Sailor Mars på ett sätt som det inte gjorde med de andra karaktärerna. Och då älskar jag ändå Sailor Moon jättemycket. Jag tycker hon är hjärtat i serien. Men jag kunde inte riktigt relatera till henne, för jag tyckte att hon grät för mycket. Hon var lite för mesig, medan jag kunde tänka, jag var såhär, men Sailor Mars, Rei, jag tycker om hennes lugna elegans i kombination med hennes jätteaggressiva utbrott.
Ja.
Det kändes verkligen som att det blev min favoritkaraktär. Så alltid när det fanns liksom merchandise och böcker och så att köpa, så köpte jag dem som var liksom Sailor Mars, om det fanns, eller om det fanns t-shirt, så vill jag ju ha Sailor Mars, för hon är fortfarande den coolaste personen jag vet. Jag kan liksom inte beskriva riktigt vad hon har betytt för mig och vad serien har betytt, för det är så otroligt stort. Men serien för mig var ju första gången där som jag såg en serie på tv som hade en, där alla huvudrollerna var spelade av, liksom, av kvinnor. Det här är ju en tecknad serie, men alla huvudrollerna var kvinnor. De fick vara hjältar. De räddade världen på egen hand. Det fanns Maskerade Rosen, en man fanns någonstans i bakgrunden som kärleksintresse, men han var inte nödvändig för att de skulle klara sig. De kunde göra det här på helt egen hand. De kunde lösa saker helt själva. De hade en jättestark vänskap. Och det fanns söta katter med.
Ja, det gjorde absolut.
Ja. Och Rei för mig blev någon slags, hon blev så otroligt stark, så här, ideal att nå upp till. För att det förenade liksom så mycket av de grejerna som jag själv slet mycket med. Liksom att jag hade ett hett temperament, jag brusade mycket upp. Men jag ville vara väldigt tuff och elegant och ville vara en dam. Men Rei visade att det är okej, jag kan ändå vara jättefräck om jag bara är mig själv. Liksom att jag brusar upp, det hindrar inte mig från att vara en dam. Att jag är en dam hindrar inte mig från att vara mig själv med alla styrkor och svagheter det är.
Nej.
Så ja, det är min tredje och sista nördiga hjälte. Och det kommer liksom alltid hela livet hänga med.
Vi måste ju nästan nämna din möhippa.
Ja, det var världens bästa möhippa. Det var den bästa möhippan på planeten.
Berätta om din möhippa.
Ja, jag får ju börja med så här att jag visste ju liksom att min möhippa skulle hända helgen innan mitt bröllop. Det kunde jag räkna ut, för att det var liksom en vecka kvar till bröllopet. Jag bara, okej, antingen händer den här helgen när jag vaknade, det tänkte jag när jag vaknade, antingen händer det idag eller så händer det inte. Och händer det inte så kommer jag ju strypa mina vänner.
Ja.
Sådär. Så jag, jag och min man, eller min, då, min festman, vi satt och käkade frukost. Och sen så, eller såhär, vi skulle äta frukost. Han bara, men vi kanske kan ta lite kaffe först innan. Jag bara, okej, ta kaffe. Sen så ser jag att dörren öppnas. Och så kommer det in två stycken maskerade personer. Och grabbar tag i min festman och släpper ut honom. Och jag bara, va?
Vad jobbigt.
Jag bara, men han hade sin svensexa förra helgen. Vad hände här? Så jag satt med bara där och var jätteställd. Och sen öppnas dörren igen. En av de maskerade personerna kom in och slänger ett brev på mig och säger bara, följ inte efter. Och jag bara, okej. Och jag var jätteställd. Och sen så öppnade jag då det här brevet. Och så var det en ledtråd. Någonting med laser, någonting. Det var skrivet på rim. Men jag greppade det fortfarande inte riktigt. Och jag var så här, vad ska jag göra nu? Ska jag ringa? Ska jag, vad gör jag? För då gick det liksom kanske en riktig 5 minuter, 10 minuter, en kvart, 20 minuter. Jag gick runt hemma och var så här, ha, vad gör jag? Letade, gick och pratade med katten. Jag bara, vad ska jag göra? Och katten bara, jag vet inte vad du ska göra.
Skit väl jag, tyckte katten.
Ja, och sen så var det så här, lät i ledtråden igen. Jag bara, okej, jag ska alltså försöka rädda honom eller någonting.
Ja, det måste du göra om du ska kunna gifta dig med honom.
Ja, lite så. Så jag hade faktiskt tagit på mig skorna och gått ut på trappan och låste dörren. Och då kommer väldigt många av mina vänner i Sailor Moon-dräkter.
Oj.
Och min bästa kompis bara, vad gör du? Vad håller du på med? Jag bara, jag vet inte. Hon bara, nu ska vi gå in. Du ska få ett uppdrag. Jag bara, okej. Okay. Och alla hade klätt ut till en katar Sailor Moon. Och jag fick ju vara Sailor Moon då såklart.
Ja.
Och så de hade köpt en dräkt till mig. Och så fick jag ta på mig dräkten. Och så åt vi världens största frukost. Och sen så sa min bästa kompis, men du Anna, din festman är ju borta. Hur tänkte du här? Jag bara, jag vet inte riktigt. Hon bara, nej, men nu får du gå och ta på dig träningskläder och sen ska vi åka och rädda honom.
Wow.
Ja, och då åkte vi till Laserdome först för att då ska vi åka till där rymdlaser korsar varandra. Så jag bara, det är Laserdome, det måste det vara för att jag älskar Laserdome.
Ja.
Så åkte vi dit och då skulle jag skulle få öva upp min stridsförmåga.
Perfekt om man ska rädda festmannen.
Det var perfekt. Och det var ju en väldig upplevelse när det är vi då, ett gäng på 10 pers. Alla är ungefär 25 och uppåt i ålder.
Ja, det var inte bara Sailor-krigen utan det var några katter och...
Ja, jag fick min Luna-katt och så hade vi Artemis-katten. Så hade vi två stycken japanska skolbarn. Alltså, det var två med kompisar som klätt ut till japanska skolelever som var lite så här, åh nej, vad ska vi göra nu? Men vi skulle då alltså spela Laserdome. Och våra motståndare var alltså då en skolklass på 8-10 år.
Oj.
Jädra vad vi körde över dem.
Ja, vad bra.
Ja, de skulle bara ha det. De fuskade också de jäklarna.
Ja, då ska de bara ha.
Mm. Så det gjorde vi. Och sen så insåg jag när jag kom ut att, men där var ju inte min festman. Och sen så fortsatte hela dagen. Så att jag skulle göra olika uppdrag för att liksom, då första var att få tillbaka mina, liksom, träna upp min stridsförmåga. Andra var att när jag kom hem och vi hade duschat och bytt om i våra Sailor Moon-kläder. Så här, och nej, våra krafter funkar inte. Så skulle vi göra armband då för att liksom powera upp våra krafter. Och så åt vi samtidigt lunch och bakade cupcakes. Och sen så begav vi oss ut på stan och vi gick till japanska trädgården i botaniska och drack te för att då kunna då meditera över vart han kunde finnas. Och slutligen då så gick vi till Slottsskogen i Göteborg.
Ja.
Där vi gick ner och då står min festman där.
Oj.
Klädd som maskerade rosen. Men det inser vi att han har blivit ond. Han har blivit övertagen av de onda demonerna.
Nej.
Ja, så att han gjorde någon attack och alla bara ramlade omkull. Och jag bara, vad händer nu? Och den bara, det är du som kan rädda honom. Jag bara, aha. Jag bara, jag förstår inte. Och min andra bästa kompis bara, kyss honom. Jag bara, aha, kärlekskraft. Ja, ja.
Perfekt.
Så då rusade jag på honom och dodgade en attack och sen så kysste jag honom och då bröt förtrollningen. Så jag som Sailor Moon fick faktiskt rädda min maskerade ros.
Perfekt.
Ja, det var fantastiskt. Och hela dagen så var vi ju då våra Sailor-hjältinne-uniformer och kattdräkter och skoluniformer. Och det var, jag tror det kan vara världens bästa mörhyppa någonsin.
Den låter väldigt bra.
Ja.
Jag har inget ont om de som arrangerar min svensexa, men den hade inte lika tungt nördtema. Jag fick inte åka till negativa zonen eller...
Det kanske var bra för resten av jordens befolkning. De kanske tänkte på det, Dan.
Jag fick stryk av en UFC-fighter dock, men det passar inte in i den här podden.
Det får du berätta om när vi pratar om sport och MMA, för det är också lite nördigt.
Ja, lite nördigt är det faktiskt.
Men du, nu är jag ju jättenyfiken på din sista hjälte.
Ja, jag funderade länge på det här och förkastade en massa alternativ. Ja, jag har ju några saker till att säga om Sailor Moon egentligen. Men det gör jag inte nu, utan det sparar vi till senare när vi gör Sailor Moon-avsnitt.
Ja, för det måste vi göra.
Ja, så att jag tänkte ju på Lord of the Rings som har påverkat mig jättemycket. Jag tycker fortfarande att det är bland det bästa fantasy som finns, till och med innan filmerna. Men jag hade svårt att hitta någon karaktär där, så att jag var inne på Aragorn ett tag, men, och då pratar vi bok Aragorn, alltså Beowulf Aragorn, killen som inte har några fel och inte har de här mystiska svagheterna som dyker upp i filmen. Men jag förkastade honom, han var lite för lik Conan också. Sen kom jag in på Ripley från Aliens, som jag nog nämnde i förra avsnittet också. Men ja, till slut bestämde jag mig för att fastna för Mikasa Ackerman.
Åh, från Attack on Titan, eller hur?
Från Attack on Titan, ja. Jag umgås ju med en massa mangafolk och jag har sett hela Attack on Titan-serien. Väntar, tror fortfarande säsong 2 inte har kommit.
Nope.
Och ingen vet när den kommer. Det har kommit en massa konstiga spin-offs och grejer, men jag tycker att Attack on Titan är väldigt speciellt, väldigt nyskapande och unikt i mångt och mycket.
Mm.
Men den här karaktären fastnade väldigt mycket för att hon var, jag pratade om mina böcker förra gången, men hon var verkligen en person jag skulle ha skrivit. Så det här var, det finns många tjejer som är kassa i mina böcker. För att här har vi då en fantastisk krigare. Hon är den bästa av de bästa av de här, ja, titanjägarna då, i den stackars belägrade staden, där omringad av en hel värld full av titaner från 3 till 50 meter höga. Och hon är bara så fantastiskt badass då. Och huvudpersonen i Attack on Titan är ju då hennes barndomsvän, kan man väl säga. De träffas väldigt tidigt. Och hon ser det som sin största roll i livet att se till att han inte går åt, för han är ganska impulsiv och ja, knäpp skulle man nästan kunna säga. Alltså, han är inte alls någon bra huvudperson, tycker jag. För att han är ju en motor för handling, just för att han gör så mycket saker. Men det är sällan bra saker han gör.
Nej, och han är ju rätt kass på slåss också.
Ja, han är väl så här genomsnittlig för de där.
Han är ingen Mikasa liksom.
Nej, verkligen inte. Men hon är ju fantastiskt bra. Och även den andra, Armin, den tredje huvudpersonen, är ju betydligt intressantare än huvudpersonen.
Mm.
Men Mikasa just i sin fulländning som krigare där och i sin ödmjukhet. Ja, jag är väldigt imponerad av henne. Så hon får stå som min tredje person, men hon kanske sammanfattar en massa personer från mina egna böcker. Så att jag vet inte vad som är hönan och ägget här riktigt, men och Mikasa är nog ägget.
Ja, alltså hon är ju en fantastisk, underbar karaktär på så många sätt.
Ja, jag tyckte det var väldigt exceptionellt när hon dök upp och var så här. Mm. Hon är ju ganska tystlåten och tillbakadragen också, bara, ja, fantastisk på många sätt.
Jag tänker på det också, det är väldigt sällan man får se kvinnliga karaktärer inom anime och manga som är så badass och ser så tystlåtna.
Ja, och som inte har någon massa komplicerade romantiska plotter och utan bara är där. Som, det är en ganska manlig roll, känns det som på något sätt.
Ja, exakt så tänkte jag med.
Eren hade ju kunnat vara en tjej och Mikasa hade kunnat vara en kille.
Ja, den här Mikasa är liksom den här tysta, starka, kompetenta personen som ofta blir en man i väldigt många adaptioner av saker.
Ja, och hon påminner extremt mycket om huvudpersonen i min roman Nimea.
Ja, jag tänkte på det också. Men jag undrade om du skulle säga det.
Ja, men jag kan inte säga min egen karaktär som någon som har varit nördig hjälte. Så att...
Nej, det går inte. Som det är kanske... inte någonting man själv har skapat.
Nej. Och det var mina tre.
Ja, jag tycker det är jättebra hjältar alltihopa.
Ja, dina var bra också. Nu är jag lite nyfiken på Thundercats.
Ja, jag måste gå och se om Conan, tror jag.
Ja, då måste du se med mig så att du får... Så kan vi slå av ljudet.
Då kan vi spara den tills när vi faktiskt ser den tillsammans över nätet och bandar in det.
Ja, det blev så mycket att vi gjorde här så att folk kom på de här förfesterna för att liksom se oss göra det där.
Wow!
Vi var också en gång på en bizarr bussresa från Norge där det fanns två personer på bussen som bråkade hela tiden med varandra.
Okej.
Okay. Och de hade blivit placerade, vi var 3 10 personers bussar då. Och så hade de blivit placerade i samma. Och så var folk oroliga över det där. Och så satt jag och den här Anders då i samma buss. Och så bad alla andra i bussen oss då, så kan inte ni liksom dra Conan? För då får inte de en syl i vädret, så kan inte de bråka.
Oh.
Och så fejkar vi det där, så de spontant bara, ah, det här är tråkigt att åka buss, kan inte ni citera hela Conan? Och vi bara, ja det kan vi. Och i och med att det är så mycket ja, actionsekvenser och tysta sekvenser i filmen, så tar det ungefär 45 minuter då. Men ja, då fick vi göra det inför publik.
Det är ju jättefräckt. Det är ju som en avrända manöver. Få dem inte att bråka liksom.
Ja, det var lite bisarrt.
Ja. Det här var jättekul.
Ja, det var jätteroligt. Men nu vill vi höra era nördiga hjältar förstås. Så berätta för oss vilka tre får ni säga.
Mm. Tre och inte mera. Säg vilka det är, gärna varför de är, men det behöver inte göra. Så skriv på vår Facebook och skriv även på vår YouTube.
Ja, och vi kanske tar upp dem i podden sen.
Det tycker jag vi gör.
Ja, ett annat sätt att göra det också, berätta dem i en iTunes-recension. För vi vill gärna ha iTunes-recensioner.
Ja!
Ja, iTunes-recensioner ger podden mer uppmärksamhet och sprider ut den enligt Apples algoritmer.
Mm-mm. Och det gör ju också oss väldigt peppa att få recensioner, för då vet vi vad vi är bra, och om det är någonting som vi är dåligt, så är det jättebra att vi får reda på det också. Vi välkomnar all konstruktiv kritik.
Ja, och finns det någon Android-plattform där ni lyssnar, så får ni gärna en recension där också, och gärna säga att ni gör det, för vi kan inte bevaka alla Android-appar. Och finns vi inte i er favorit Android-app, då vill vi höra det också, så ska jag se till att vi finns där.
Mm-mm. Skriv med Ratlös på Facebook, så löser vi det. Eller ja. Med vi menar jag dig, Dan.
Ja, jag förstår att du menar mig.
Mm-mm.
Vad bra, då är vi tillbaka igen i nästa avsnitt med något nytt nördigt ämne.
Ja, precis. Och vi ska säga en rad om musiken som ni hör i början och i slutet också.
Bra, vi har hört låten Uno av Tripnaha. Mm-mm. Och om ni söker på Tripnaha på Spotify, Tripnaha, så finns det mer bra musik från dem där.
Mm-mm. Gå gärna in och lyssna på dem, för de är helt awesome.
Det är de absolut.
Mm. Då är vi väl klara här.
Mm, det är vi. Fortsätt vara nördiga.
Fortsätt vara nördiga, så får ni ha det bra till nästa gång.
Hej då!
Hej då!
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.